Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Riksbanken höjde idag styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5%, den högsta nivån på 15 år.
Det var ett väntat men tufft besked för många hushåll som redan lider av de ökade levnadskostnaderna.
När man väger samman det här så är det inte helt lätt. Jag och majoriteten i direktionen landar på att det här beslutet, två av mina kollegor ville höja 25.
Klockan 22 igår kväll så avslutades den svenska delen av den militära evakueringsoperationen i Sudan.
Sverige utvisar 5 ryska diplomater, det skriver regeringen på sin hemsida.
Vad är det de har gjort?
Ja, man har gjort bedömningen ifrån vår sida att deras aktiviteter på vårt territorium på olika sätt har varit oförenliga med deras status som diplomater.
En vinkel som var bestämd redan på förhand och styrd av en agenda som gjorde att journalistiska grundprinciper fick stå åt sidan.
2 400 000.
Uppmärksamheten kring Murhaf är enorm. Det har varit rasistiska inlägg, men samtidigt så har motreaktionerna mot det varit desto större.
Riksbankens dubbelsmocka lägger ytterligare sten på börda för ansträngda hushåll. Ordinerar doktor Thedéen verkligen rätt medicin mot inflationsfeben? Inte ens hans egen direktion tycks längre helt övertygad. Sverige utvisar 5 ryska diplomater precis samtidigt med SVTs utpekande av den ryska ambassadens dolda spioner. Kan det verkligen vara en slump? Straffen för grovt vapenbrott fördubblas igen, bara 5 år efter den senaste fördubblingen, leder denna väg till målet. Och SVTs Uppdrag granskning hyllar ofta modiga visselblåsare, men hur agerade de mot sin egen? Journalisten Per Hagerman vittnade i veckan här i Kvartal om processen som ledde fram till skopet om att Ericsson ska ha mutat IS. Och hur mår ett land som överöser ett barn som lyckas med en bragd för rasistiska påhopp? Det är frågorna som ställs i denna valborgsmässopanel. Jörgen Wittfeldt här. Och i veckopanelens studio finns idag inga mindre än Katarina Kärkinen, ideologiansvarig på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad är det när man är ideologiansvarig?
Ja, det låter kanske som någonting annat än vad det är. Men det betyder att man jobbar ganska mycket med vårt bokförlag, med den klassikerutgivning som vi har. Att man jobbar ganska mycket gentemot ungdoms- och studentförbunden. Och bland annat så håller jag i en av våra utbildningar, Stureakademin, som fokuserar särskilt på just ideologi.
Ah, och du är rektor för Stureakademin, läste jag någonstans.
Mm-hmm, det stämmer.
Just det. Det där har många borgerliga ledarskribentsstjärnor skapats, har jag förstått. Och nu är det din tur att fixa nästa kull då, eller?
Så är det. Jag är inne på mitt andra år nu. Det är en väldigt givande verksamhet.
Håkan och Bengtsson, vd för Arena-gruppen som ägnar sig, och nu läser jag högt från er hemsida, radikal och progressiv opinionsbildning. Välkommen.
Tack.
Vad är liksom kännetecknande för radikal och progressiv opinionsbildning?
Det är att verka för goda värderingar som vi ser det. Jämlikhet, ja. Demokrati, jämställdhet etc.
Det låter inte så radikalt i Sverige, men det kanske det är.
Ja, och det tror jag nog att det är faktiskt. Det finns väldigt mycket att göra på alla de här områdena faktiskt.
Mm. Välkommen.
Tack.
Joakim Söderström är med oss från södra Sverige. Tidigare polis, numera fri företagare i säkerhetsbranschen, eller hur?
Stämmer bra, stämmer bra.
Mm. Hur länge var du polis och varför slutade du?
Jag var polis i ungefär 10 år och slutade för att jag fick ett erbjudande som jag inte kunde tacka nej till när tidigare rikspolischefen Björn Eriksson hörde av sig och ville ha mig som vd för säkerhetsbranschens branschorganisation.
Aha, just det. Det var så det var från början, ja. Du är ju en ny bekantskap för Veckopanelens lyssnare, även om du har varit med i en fredagsintervju special minst än. Vad kan du berätta om dig själv mer än det jag just nämnde?
Jag brukar presentera mig som entreprenör, investerare, styrelse, sitter i styrelser. Gillar att bygga bolag, gillar att investera. Har såklart ett stort intresse för rättspolitiken, men även ett brett samhällsintresse för ekonomi och andra samhällsfrågor.
Då tog du faktiskt och svarade på nästa fråga jag hade. Vilka ämnen intresserar dig mest? Så då kan vi gå direkt på ett av dessa kortare ämnen på en gång då. I veckan så beskrev frilansjournalisten och researchen Per Agerman i en text här i Kvartal om hur det gick till bakom kulisserna vid ett av SVT-programmet Uppdrag gransknings mest uppmärksammade avslöjanden de senaste åren. Det handlade om företaget Ericssons agerande i Irak, där mycket enligt UG-programmet pekar på att den svenska telekomjätten skulle ha mutat terrorsekten Islamiska staten för att kunna fortsätta sin business i ett väldigt oroligt Irak då, som IS kontrollerade delar av. Enligt Per Agermans beskrivning så var det här ett skop som saknade tillräcklig täckning och där UG också bröt mot flera av sina egna policies för hur deras journalistik ska bedrivas. Då är jag lite nyfiken på panelens tankar om den här historien. Jag stannar väl hos dig till att börja med, Joakim.
Ja, först och främst får man ju alltid säga i de här sammanhangen att granskning av makthavare är extremt viktigt. Den som tror att vi inte har korruption i Sverige, den är både blåögd och naiv skulle jag säga. Därför är det extra sorgligt när sådana här saker uppdagas. Jag vet sedan min erfarenhet som polis när jag har då varit förstahandskälla eller haft förstahandsinformation i olika ärenden som har varit uppmärksammade i media och granskas. Det kan vara romregisterskandalen, det kan vara fraker som gränskontroller eller särskilda insatser. Och när jag tittar på de programmen som jag då kanske har jobbat med som polis så känner inte jag igen mig. Och då undrar man ju såklart om det är så här i de program som jag faktiskt vet hur det gick till på riktigt. Hur är det då i de program, granskande program som jag inte känner till förstahandshistorien? Och det här är jätteviktigt för tilltron till för journalistiken att vi faktiskt kan ha en tilltro till att det inte finns vinklat. För i dagsläget så har vi en situation där en allt för stor del av befolkningen upplever att journalister ofta har en vinkel och en agenda och inte riktigt är fullt sanningsenliga. Och vi har en journalistkår som är ganska ängslig och slår ifrån sig all form av kritik och menar att de är ställd bortom allt, så att säga höjd bortom allt tvivel att de skulle vara jäviga i vissa frågor. Så att det här är en väldigt allvarlig läge och jag tycker det är väldigt intressant att läsa den här välskrivna, långa personliga essän.
Då ska jag väl säga som företrädare för journalistkåren att en vinkel fick jag lära mig redan på journalistutbildningen. Det måste man ha, så att säga. Man måste skildra någonting från ett visst perspektiv, annars handlar det om allt och ingenting. Men det är väl just det där som beskrevs här då, en vinkel som, om beskrivningen stämmer, var satt på förhand om man inte var så intresserad av att liksom utmana den vinkeln. Ska väl också säga då att det här förnekas ju förstås av UGs ansvarig utgivare som menar att han lyssnade på den här kritiken och inte höll med. Håkan, vad säger du om den här historien?
Den illustrerar väl lite styrkan och svagheten med uppdraggranskningen. Det har alltid varit så att man har utgått från en tes och hållit fast vid den. Och ibland har det fungerat ganska bra. Jag tycker nog att uppdraggranskningen har gjort väldigt många bra avslöjanden och reportage genom årens lopp. Och det kanske funkar bättre när man har ett starkt case. Men kanske inte alltid så bra när det är lite mer komplicerat, större sammanhang, med inte så enkelt så att det är en fiende som har förrått eller ljugit eller förbrutit sig mot lagen eller regler och så. Och möjligtvis är det här ett sånt exempel skulle jag säga.
Blir du övertygad av beskrivningen som han ger? För det är ju någonstans kärnan, det finns två beskrivningar här.
Ja, det finns två beskrivningar. Jag kan faktiskt inte bedöma det. Jag tycker att han har en trovärdig beskrivning tycker jag i den text som ni har publicerat. Jag har inte läst vad SVT säger.
Nej, de finns vid allra sist där nere så har vi redovisat alla deras kommentarer också. Och det uppmanar jag naturligtvis våra läsare att titta närmare på. Katarina, det är ju ovanligt att någon, att man gör så här så att säga. Även om man har varit på en arbetsplats eller i ett projekt där man känner att det här blev inte bra så brukar man hålla tand för tunga. Borde fler göra som Per Agerman?
Ja, i den mån som sånt här händer så borde man ju det. Jag tycker att han gör rätt i att publicera den här artikeln. Och jag tycker att det är Joakim, de tankar som Joakim beskriver här liksom illustrerar vad som händer med förtroendet när en sån här... Det framkommer att det har gått till på det här sättet och kanske i synnerhet vad gäller Uppdrag granskning som ju verkligen är en sån här liksom flaggskeppsprodukt som man förväntar sig väldigt mycket journalistiskt och pressetiskt av. Och när det då framkommer som Per Hagerman skriver, som jag tycker att det verkar finnas goda skäl att tro på hans utsagor. Jag har inte sett några övertygande svar på det som han skriver i de här uttalandena i dokumentären som inte är ordentligt underbyggda och ju faktiskt efter dokumentären också ytterligare uttalanden som görs av vissa av de här journalisterna som är liksom om möjligt ännu mer långtgående, att man arbetet har bedrivits på ett tendensiöst sätt, att man har frångått rutiner på olika sätt, bland annat med att ta upp de här advokaterna som en av journalisterna har en privat relation med, så att jag tycker att det, och liksom i potten här ligger ju att den här anklagelsen som inte bara har med vanliga citationstecken korruptionsbrott att göra, utan anklagelsen är ju att Ericsson har begått medhjälp till brott mot mänskligheten, som är ju det liksom grövsta brottet som man kan tänka sig i princip. Att liksom ett företag skulle kunna göra sig skyldiga till på det här sättet. Så att, jag tycker att det var jätteintressant läsning. Och vid sidan av de här, vad han liksom beskriver, hur det har fungerat när han har försökt väcka den här kritiken. Och inte enligt hans utsago har fått någon liksom respons, vare sig från ledningen eller från den ansvariga utgivaren. Och jag tänker väl två saker om det här. Dels att men man förväntar sig väldigt mycket journalistiskt pressetiskt av den här produkten. Det kanske är särskilt allvarligt när det är en skattefinansierad verksamhet. Jag tänker också att ha en sån här skattefinansierad public service med en så pass stor dominans på marknaden som också utgjuter stort förtroende med anledning av de resurser man har och de arbeten som man kan göra. Det är ju förknippat med vissa risker därför att det bygger på att det finns väldigt mycket liksom, interna system för att det inte ska gå till på det här sättet. Man samlar väldigt mycket makt hos en enskild aktör och det är väldigt lyckligt tycker jag att Per Hagerman har skrivit den här artikeln, men det bygger ju på att han som enskild journalist tar det beslutet och att det finns någon annan som vill publicera honom. Det finns liksom inga inbyggda kontrollmekanismer eller instanser.
Nej, det var ju som någon sa, han har ju väldigt lite att vinna på det här i någon slags karriärplaneringsperspektiv. Ja, så att det är ju tufft. Jag ska säga det att rubriken, jag tycker de som inte har läst den här, det är många som bara lyssnar på Kvartal och kanske inte läser. Gå gärna in, den är inte låst heller texten. Rubriken är Den nedtystade visselblåsaren. Jag fick ett sms redan samma morgon av SVTs Uppdrag gransknings ansvarig utgivare som absolut inte höll med om att han skulle ha varit nedtystad. Han menar att vi har lyssnat och lyssnat men vi håller bara inte med. Ni får väl själva läsa och se om ni håller med om att man kan kalla detta en nedtystning. Det är ju frågan om man inte lyssnar eller agerar på vad någon säger. Är det att tysta ner? Semantik är svårt. Vi går vidare till en annan sak som fått viss uppmärksamhet i veckan.
Det känns jättebra. Jag har kommit upp till 2 miljoner nu. Som det står här. Barn hjälper barn.
Vi har aldrig varit med om detta tidigare. Förra året så var det en pojke som sålde lite över 100 000. Men det här är ju chockerande.
Chockerande, sa Majblommans generalsekreterare Åsa Henell. Men det som också chockade många tror jag var att inte ens ett barn som uträttar en så uppenbar bragd fredas heller från rasistiska påhopp på sociala medier. Och frågan till panelen blir då, hur mår liksom ett samhälle där samtalstonen har blivit sådan, Håken?
Nej, och det var väl också upprinnelsen till att han blev uppmärksammad. De här rasistiska attackerna som var när han var ute och som gammal majblommesäljare, så blev man ju väldigt illa berörd av det här. Den här vardagsrasismen som finns och existerar och florerar. Och då kan man ju säga så här att politiker markerar mot det där tror jag är väldigt bra. Och det säger någonting också om viljan att vara solidarisk och motverka den här typen av av uttryck.
Ja, det triggade ju en motreaktion som var väldigt stark, vilket gjorde att flera partiledare gick ut och då visade sitt stöd för den här killen. Något som ytterligare komplicerar och som en del var inne på var att familjen, har jag förstår, inte uppehållstillstånd och skulle egentligen då lämna landet. Men det ska väl inte den här stackars mor Haff lida för, eller Katarina?
Men, ja, jag tycker hela den här, om jag bara får börja med att liksom kommentera själva historien, så ja, men det var ju klart, man mådde ju väldigt dåligt när man läste de här kommentarerna. Och de var ju, jag vill nog vända mig mot beskrivningen att det här har med någon vardagsrasism att göra. Det var ju otroligt grova uttalanden som jag tror att de allra flesta svenskar reagerar väldigt starkt på, och till och med höll jag på att säga, men ja, Jimmy Åkesson som var ett av de här fallen var ju med den här kvinnan som var medlem i Sverigedemokraterna, visade sig, och man startade direkt ett medlemsärende gentemot henne, och till och med Jimmy Åkesson sa att det här är något av det grövsta som jag har sett. Och sen så blir det ett jättestort positivt gensvar gentemot den här killen naturligtvis, och det, den instinkten är ju verkligen lätt att förstå, och delar av det var väldigt fint. Men det är också någonting jag har, det är nästan svårt att ta på, men det är någonting i reaktionerna på de här uttalandena också som är, det ger en känsla av att de nästan var förväntade, att de redan är inprisade i det offentliga samtalet, och också i gensvaret så får man liksom känslan av att förutom de här direkta fallen av rasism så är det här liksom ett, ja, det allmänna samtalet är väldigt polariserat, man i liksom alla reaktioner kring det här.
Ja, Håkan.
Jag vill bara kommentera. Jag tror nog att det finns väldigt mycket vardagsrasism, och det här är ett uttryck för det, så att, som pågår utan att det blir uppmärksammat. Nu blir det här väldigt uppmärksammat, så att det vill jag nog bestämt hävda. Sen så finns det, som du var inne på, en problematik, det vill säga att föräldrarna har inte uppehållstillstånd, men de kan inte skickas tillbaka, de har inga pass, och här är ytterligare en problematik, det vill säga att här är praktiken statslösa människor som befinner sig i Sverige. Vilket land ska de komma till? Och då tycker jag väl att vi har ändå en humanitär, ett ansvar för människor. Och att det har tidigare funnits ömmande skäl, att individuella bedömningar. Alltså ett land, demokratiskt land, kan inte liksom skicka tillbaka folk till ditt icke-land.
Det är svårt att skicka folk till länder som inte finns eller där de inte har något rätt att stanna heller. Joakim, vad tänker du om den här historien? Jag är ju mest ute efter vad den säger om Sverige 2023 på något sätt. Att människor skriver i offentliga forum, så som en del personer gjorde, om ett barn som har uträttat någonting storartat. Det är för mig konstigt.
Att utsätta ett barn för rasistiska tillmälen på det här sättet, det är ju en tydlig tecken på svag begåvning, och det tror jag vi alla kan vara överens om. Det som är tur är att det här är en absoluta undantag. Det är ju inte särskilt många personer som uttrycker sig på det här viset, även om det är liksom väldigt illa i varje enskilt fall. Men vi ska inte låta 5 eller 10 personer representera hela vårt land. Jag tycker att det här visar ju att vi har blivit väldigt, väldigt... Det finns en stor grad av polarisering. Jag tycker vi närmar oss någon typ av polarisering som liknar den vi har sett i USA tidigare. Den ena gruppen, eller en stor del av gruppen, känner liksom ett behov att gå ut och markera. Och precis som Katarina är inne på, så blir den väldigt förutsägbar. Det spelar upp sig väldigt förutsägbart. Och vi har sett det tidigare. Det var bland annat någon fotbollsspelare som gjorde någon mindre bra insats på en fotbollsplan för några år sedan.
Jimmy Durmaz, tänker du? Jimmy Durmaz, när han råkade orsaka en frispark i 89:e minuten mot Tyskland.
Ja, och då var det då hela havet stormar och hela Sverige i princip gick ut och skulle markera mot det här. Så det är också ett väldigt förutsägbart mönster. Men jag tycker att det får också stora proportioner. Det märks att det stormar ganska rejält när det väl, känslorna blir heta.
Jag tolkar dig och Katarina kanske också som att ni menar att ganska få individer som eventuellt är svagbegåvade, som du sa, blåses upp till någonting större än vad det borde vara. Är det det du säger?
Ja, alltså det blir ju en nationell angelägenhet vad enskilda personer har uttryckt. Det finns alltid idioter, det finns psyksjuka människor, det vet jag som tidigare polis om inte annat, som har mentala problem och som inte inser att det där är totalt olämpligt och oacceptabelt. Och sen kantras hela Sveriges nyhetsrapportering nästan av det en hel vecka, så det får ju väldigt, väldigt stora proportioner. Och då kanske vi istället ska diskutera, ja, men vardagsrasism och det som hela tiden frodas och samhällsproblem som finns hela tiden, det får en väldigt stor proportion. Därmed inte sagt att själva attacken mot den här pojken är helt förkastlig, såklart.
Han har nu sålt, eller sist jag kollade, för 4,6 miljoner, så att själva majblommeförsäljningen går i alla fall helt lysande. Sista kortämnet handlar om det ganska lyckliga slutet, för svensk del ska jag kanske tillägga då, på en dramatisk räddningsoperation.
Klockan 22 igår kväll så avslutades den svenska delen av den militära evakueringsoperationen i Sudan. Och för regeringen var det viktigt att vara snabba på bollen i den här frågan, att göra insatser så fort som överhuvudtaget möjligt och ha de mandat som var tillräckliga för att kunna göra saker när man inte vet vad man kommer att möta. Och därför startade arbetet så fort striderna bröt ut den 15 april.
En lättad, då verkade det som ganska nöjd statsminister Ulf Kristersson kunde i torsdags meddela att den svenska delen av evakueringen då är avslutad. Hörde ni fredagsintervjun förra veckan, så intervjuade jag då Robert Karjel som har skrivit en bok om hur det gick till när Sverige och andra länder skulle evakuera ut ur Afghanistan när talibanerna tog över. Och det är en väldigt intressant skildring av hur och varför Sverige blir väldigt sena på bollen. Och det är inte den första krisen där det har varit ett mönster. Så frågan till panelen nu är, har vi äntligen lärt oss någonting av alla de här sena och valhänta krishanteringarna? För här tycks det i alla fall ha gått lite snabbare, Håkan.
Ja, uppenbarligen. Det kan ju vara så också att vi var lite mer förberedda, och kanske andra länder också. Möjligen tror jag trots allt att det var en lättare operation än i Afghanistan. Men det finns ju ett mönster som går tillbaka till tsunamin och andra internationella katastrofer. Så att, men jag tror ändå att Sverige och många andra länder var mer förberedda, för att vi hade varit med om Afghanistan för ett år sedan. Och det avståndet och... Talibanerna var ju ute efter de som flydde. De här
ja, de samarbetspersoner och sådär som kanske hade förrädare i deras ögon helt enkelt.
Exakt. Mm. Här krigar man ju mot varandra. Ett inbördeskrig som pågår, en maktkamp. Så att möjligen. Förhoppningsvis är vi bättre förberedda. Men det finns ju ett antal kriser som vi har haft bakom oss, där Sverige har varit senfärdiga. Generellt.
En sak som Robert Karjel var inne på som jag tyckte var väldigt intressant var att han hävdar i alla fall att Sverige är nästan ensamt om att som regering kan man inte beordra försvarsmakten. Ni måste åka och snabbt som attan och rädda de här personerna, utan då måste riksdagen in i bilden. Det leder i sin tur till att, som han sa, då, operationssäkerheten äventyras eftersom riksdagsbeslut är öppna. Man kan inte i hemlighet fatta sådana beslut, vilket gör att man förlorar liksom en fördel då, operationsmässig fördel, att man ska göra det här hemligt och snabbt och så. Vad tror du om det, Håkan? Det där är ju en lång diskussion som har funnits länge.
Ja, absolut. Jag tror inte att själva operationen påverkades varken i Afghanistan eller här faktiskt. Och det har väl att göra med att inte regeringen ska kunna skicka svensk trupp till andra länder helt enkelt. Den mekanismen tror jag är bra att ha kvar. I vår parlamentariska demokrati.
Men kan vi ens ha kvar den när vi går med i NATO? Så, och återigen, enligt Robert Karjel då, så kan vi fatta beslut snabbt som attan om att Finland får komma hit och hjälpa oss på vårt territorium. Men om Finland behöver hjälp på sitt, då måste vi gå den här proceduren. Och det är ju, Joakim, du skakar på huvudet där i skärmen. Har jag fel eller tycker du att det är fel?
Nej, jag tycker att det är fel. Först och främst tycker jag att vi får säga att vi får tacka vår försvarsmakt som på mycket kort varsel genomförde en extremt komplex och farlig operation på ett föredömligt sätt. Det tycker jag är det första vi får säga. Sen när det kommer till själva beslutet så har vi då inom rättsväsendet till exempel något som heter fara i dröjsmål. Det betyder att till exempel en polisman eller en tullare kan vidta ett tvångsmedel eller en befogenhet som de annars inte har rätt att fatta om det är fara i dröjsmål. Sen ska det såklart underställas en behörig beslutsfattare så fort som möjligt. Men om det finns en risk, och det finns ju uppenbart i de här militära operationerna, det är ju liv det handlar om man vill in så fort och snabbt som möjligt, så motståndaren inte kan bestämma sig, då tycker jag att regeringen ska kunna fatta något motsvarande fara i dröjsmålsbeslut om att gå med svensk trupp utomlands. Och sen ska det såklart underställas riksdagen inom kort, så fort som möjligt, inom någon eller några dagar sådär, så de kan eventuellt ompröva det. Men jag tycker regeringen definitivt måste ha den typen av befogenhet. Vi måste sluta vara så naiva och ha en övertro till den här byråkratiska delen. Man kan tänka så här att när det kommer till den vanliga förvaltningen i vardagen, då är det bra med långa systematiska processer. Men när vi kommer in i operativa skeenden, det kan vara kriger, katastrofer, terrorangrepp, då måste vi kunna tempoväxla och ha ett alternativt system. Det är det som vi ser problemet alltid, att vi ser nu startblocken, därför vi är världsmästare på byråkrati och systematik, vilket är bra i ett läge lugnt. Men i läge rött, då måste vi ha ett alternativt system, något motsvarande fara dröjsmål där vi kan gå igång direkt.
Mm, jag läste någonstans att mästerutredaren Johan Hirschfeldt tittar på det här. Och jag tror att den förra regeringen som uppdrog till honom att göra det. Vad skulle du säga, Håkan?
Jag kan inte bedöma det här med NATO. Det är mycket möjligt att vi kommer behöva ändra procedurerna när vi blir medlemmar någon gång, kanske.
Ja, eventuellt.
Däremot så tror jag nog att om man verkligen vill, så kan man sätta riksdagen i arbete i princip på 24 timmar.
Ja, det gjordes ju nästan så. Eller ja, 24 timmar. Men det var relativt snabbt den här gången.
Ja, så att det är fullt möjligt. Det handlar i så fall att man inför den rutinen och överens om det helt enkelt. Så kan man göra det väldigt snabbt.
Men Katarina, risken för att en svensk regering skulle liksom skicka militär utomlands på något äventyr som man sen tycker det här var galet. Jag kanske har fel, men jag har svårt att se det scenariot ändå.
Nej, jag tänker nog också att jag förstår Håkans utgångspunkt att det är liksom, det finns goda skäl för att man ska ha riksdagens medgivande för utlandsoperationer som huvudregel. Och i det här fallet så gick det bra och man kunde genomföra den här insatsen snabbt. Men det har ju i flera år pratats om att den här mekanismen är...
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
En av den liksom enskilda rättsliga faktorn som riskerar att försena såna här processer. Och Totalförsvarets forskningsinstitut har skrivit utredning om det här och det ska utredas nu. Så att jag tänker väl att den här liksom regeln om att om man ska möta väpnat angrepp på riket kanske skulle kunna kompletteras med givet ett antal särskilda omständigheter och att svenska medborgares liv är i fara och det finns goda skäl att tro att man behöver agera skyndsamt, så kan regeringen agera. Och jag ser nog också ganska liten risk för att det skulle missbrukas vid någon punkt, så ställs man ju ändå till svars för de här besluten förstås. Och i det här fallet så gick det ju ändå bra och gick snabbt, och det tror jag mer har att göra med att vi har lärt oss väldigt mycket om krisledning och liksom tydlig ansvarsfördelning sen till exempel tsunamin.
Som övat gissar jag. Men Joakim, finns det en faktor som inte går att lagstifta kring som handlar om att en människa är beredd att göra det som är rätt istället för att göra det som står i boken? För att ibland så funkar ju inte boken och pärmarna. Och att vi har en kultur i Sverige där man är så rädd för att göra fel och att man hellre följer boken, så att säga. pärmen.
Ja, och det är det som brukar kallas för ledarskap i grund och botten, att man steppar upp och tar beslut som kanske inte är enkla att fatta. Men jag menar så här, det är inte bara en fråga om att det kan gå fort att samla riksdagen, för det kan man säkert göra relativt fort. Det är också en fråga om operationssäkerhet. Man vill inte visa att man kommer, för det riskerar i slutändan liv. Och nu gick det här bra, de svenska styrkorna som gick in blev inte angripna så vitt vi känner till, men om de hade blivit det, om vi hade haft en eller fem döda svenska soldater, då hade vi haft en helt annan diskussion. Då hade vi diskuterat hur kunde vi ha sagt att vi var på väg, varför kunde vi inte bara gå in så att säga tyst. Det finns ju en anledning till att svensk polis när man ska åka fram till ett larm inte åker fram med sirenerna och blåljusen, utan man stänger av dem en bit innan, och det är för att man vill att busen inte ska veta att man kommer.
Sista ordet i detta så kallade kortämne till dig, Håkan.
Men vi ska väl tacka Frankrike, för det var ju de som flög ut den svenska kontingenten där. Men jag vill också säga att det är också så att politiken, det vill säga ledarskapet som du pratar om, det har ju, politiken har ju så här retirerat. Under Norrmalmstorgsdramat så var det Olof Palme själv som förhandlade med kidnapparna, eller Bulltofta och så vidare. Han var där som person. Politikerna har ju outsourcat det här till tjänstemän eller ämbetsmännen, så att där ligger också problemet. Och det tror jag, där finns en poäng att den högsta statens ledning via de politikerna och statstjänstemännen måste ha ett huvudansvar.
Förra utrikesministern Ann Linde får ju en ros i den här boken för att hon faktiskt tar den politiska risken. Den här, det är ju ett privat säkerhetsföretag som först åker in till Kabul för att det tar så lång tid att mobilisera försvarsmakten. Och att där tar hon den politiska risken och säger jag står för detta, ni har mig i ryggen, och då åker de. Så att det var väl ett litet mini-exempel på det där då. Veckopanelen i kvartal heter vi, och där ska vi nu ge oss in på vårt första huvudämne. För i veckan kom Riksbanken med ytterligare en räntehöjning. Den var visserligen väntad, men att det skulle bli en höjning med 50 punkter, 0,5 procentenhet, det var långt ifrån självklart. Till och med direktionen var delad den här gången. Två av ledamöterna, förste vice riksbankschef Anna Breman och vice riksbankschef Martin Flodén, ville gå försiktigare fram och höja med 25 punkter, eller 0,25 procentenheter. Katarina, vilket team tillhör du? Räntehökarna eller ränteduvorna?
Och jag måste säga att jag tycker att det här är ju liksom i grunden en ekonomisk prognos utifrån hur inflationen förväntas utveckla sig och har sett ut den senaste tiden. Och jag tycker att det är svårt.
Svårt panelämne.
Ja, men det är svårt att motsäga sig den bedömningen, om det borde ha varit 25 punkter istället för 50 punkter. Men jag är nog för den liksom övergripande inriktningen i räntepolitiken nu.
Att liksom låta hushållen svett och till slut känna att nu är plånboken tom och så ska liksom efterfrågan sjunka.
Ja, men det är ett svårt läge, men inflationen är fortfarande över 10%. Riksbanken agerar i linje med både Fed och den europeiska centralbanken. Så att jag har svårt att motsäga mig den bedömningen faktiskt.
Håkan, du då? Vilket team är du? Hök eller duva? Eller varken eller?
Jag är till det realistiska gänget, och då tycker jag så att hela diskussionen har ju inte handlat om vi ska höja eller inte höja räntan, utan det är takten. Mm. Det vill säga vi går från ett läge från minusränta till nu, vad är vi, 3,5%. Mm. Vi har höjt åtskilliga gånger, och den resan var nödvändig. Det var inte en hållbar politik att ha 0,5% ränta, och det hade vi väldigt länge. Men problemet är att många har vant sig vid det här och gjort kalkyler, både företag och hushåll, och därför har jag alltid sagt och tyckt att man måste höja räntan, men man måste vara försiktig så att man inte skapar ekonomiska problem under längre tid framöver. Och då tycker jag väl att det är fler och fler som säger detta nu, och att Riksbanksledningen var delad, det visar ju också att inte ens där är det full uppslutning kring 0,5%.
Mm. Ja, det är väl takten också precis som det handlar om. Sen är ju Riksbankens övergripande mål trots allt att få ner inflationen till 2% igen. Den ligger på 8% enligt det här KPIF-måttet, och ännu högre om man inte mäter så. Den ska ju ner med 6 procentenheter till då. Finns det andra sätt att få ner den än att höja räntan, Joakim? Tror du?
Ja, men Nej, det är ju det som, jag håller med om andra panelisterna, det är ju det som är helt avgörande. Sen så är det intressant, vi lever med en självbild i Sverige att vi alltid är landet lagom, men vi har gått från minusränta till en extrem snabb höjning nu till 3,5%.
På ett år tror jag, va? 0 till 3,5 på ett enda år, april till april.
Ja, och vi ska ju välja att säga att vi inte är ensamma om att ha ökat ganska fort, men vi... Det som är intressant är att vi intalas ju av experter att ekonomi, inflation, räntor är någon typ av objektiv vetenskap. Men det är ju mer en konst och det är först i efterhand man kan veta vad det är rätt eller vad det inte är rätt. Så det är jättesvårt att säga 0,25, 0,50, ska det vara 25% i ökning nästa eller 25 punkts ökning nästa gång. Det enda jag kan känna lite det är att jag kan inte riktigt slänga av mig känslan att vi håller på att slänga ut babyn med badvattnet här. Och inflationen är mycket allvarlig. Men vi måste väga in också folks arbeten, folks boende och vi riskerar ju att hamna i en otroligt allvarlig recession. Och det är vi såklart inte ensam, men det är en mycket svår balansgång det här.
Jag vet inte exakt hur gammal du är, men jag tror att jag vågar säga att jag och Håkan åtminstone minns mycket väl 90-talskrisen. Och kanske du också, Joakim, det gör du väl, va? Det var ju... Det närmaste en riktig kris som jag har upplevt där människor man kände och deras föräldrar blev av med jobbet och folk var tvungna att sälja sina lägenheter och villor med förlust och sådär. Finns det en sån risk här om man stramar åt väldigt hårt, Håkan, nu? Att, för det är ju en lågkonjunktur på ingång också, eller den kanske redan har börjat?
Den har redan börjat, men jag tror inte den har slagit igenom riktigt än. Den kan vara på väg. Och då, exempelvis bostadsbyggandet, fortfarande byggs det ju för att det är gamla projekt som redan var igång, men allt nytt ställs in. Och den oro man kan ha är ju att vi 2008 så hade vi en vedformad nedgång, det vill säga väldigt brant nedåt men väldigt snabbt uppåt. Men att vi nu kommer ha en längre nedgång och det kommer förändra de ekonomiska villkoren. Och det är det som jag är rädd för, att vi liksom... binder fast oss vid ett antal år av negativ ekonomisk utveckling. I praktiken så skapar vi en lågkonjunktur med den här inflationspolitiken. Och den är delvis nödvändig, men man ska också komma ihåg att Riksbanken har fått nya riktlinjer där bland annat står att man också ska ta realekonomiska hänsyn. Så den här balansgången, det vet inte förrän i efterhand vilket som var det bästa valet.
Nej, Katarina, medelklassen i någon slags vid mening har ju varit politikernas kelgrisar under väldigt lång tid. Det är ränteavdrag, det är slopad fastighetsskatt och det har hällts pengar över den gruppen som ju är relativt stor i Sverige. Känslan som jag har, som kanske rör mig mest i den då, jag tycker folk verkar ha väldigt mycket pengar och de köper latte och dyra mackor för 100 spänn och det är liksom, det känns inte som det går någon nöd på medelklassen än i alla fall. De tål fler räntehöjningar, uppfattar jag.
Ja, men det är mycket möjligt och jag tänker att en sak som man ska ändå ta i beaktande när man pratar om att ja, men det har skett snabba förändringar nu, men där sticker vi inte ut. Det har det, liksom så har andra centralbanker agerat också. Men vi har ju stuckit ut i den politik som har förts tidigare. Uppgången i räntan nu ser i princip likadan ut i resten av världen. Men de här otroligt låga räntorna under flera år och minusräntan har vi ju varit unika med. Och svenska hushåll är också liksom synnerligen belånade, mycket mer så än i princip i några andra europeiska länder och också räntekänsliga. Och här tänker jag att Riksbanken och politiken också har ett ansvar i, ja, förvisso så har Riksbanken under flera gånger de senaste decennierna i olika sammanhang varnat för den höga belåningen, men sen har man ju med räntepolitiken talat ett helt annat språk, så jag tror att din bild av liksom medelklassen i Sverige också, ja, men det hänger ihop med det här. Man har liksom haft en känsla av att de här goda tiderna kommer liksom aldrig försvinna. Man behöver inte förbereda sig på något liksom svårare läge. Så att, jag tänker att det är en bister medicin, men det kanske faktiskt behövs. Sen tycker jag däremot att det finns en massa andra saker som behöver göras för att liksom stärka tillväxten, stärka hushållens ekonomi, få fler i arbete. Och där tycker jag att regeringen har varit väl försiktig och kanske i viss mån också skylt på inflationen. Det finns en massa åtgärder för att få in fler på arbetsmarknaden för att stärka hushållens ekonomi som inte skulle vara inflationsdrivande. Sänkta arbetsgivaravgifter.
Den gamla klassiken.
Och sänkta skatter på arbete som Konjunkturinstitutet tittade på och kom fram till att sänkta skatter på arbete skulle inte öka inflationen utan det skulle sänkta arbetsgivaravgifter skulle till och med dämpa inflationen med nästan en procentenhet. Och där har man ju varit liksom väldigt försiktig hittills. Så i den första budgeten som kom nu i våras så la man betydligt mycket mer pengar på ytterligare bidrag till hushållen som vi vet är inflationsdrivande snarare än jobbskapande åtgärder. Jag kan tänka att vi tycker kanske lite olika om vad som behövs, men det finns ju annat förutom liksom finanspolitiken som skulle behöva göras i den här situationen.
Jag hoppas nästan det. Att ni har lite olika bild.
Jag tror att medelklassen klarar sig nu och man kan också välja exempelvis köpa mindre kläder för att kunna ha råd att gå på restaurang. Mm. Det är klart att det slår även på de som har bostadsrätt och så vidare. Och det är klart att Sverige har en hög belåning, men vi ska också komma ihåg att det är medveten politik. Det vill säga att vi har väldigt hög andel av ägt boende i Sverige. Bostadsrätter, egna hus, relativt liten andel hyresrätter och den har minskat också. Så att det är ett skäl. Men sen är ju naturligtvis det faktum att vi har spritt pengar över de svenska hushållen med låga räntor och uppmanat folk att låna. Vilket också har lett till att priserna har ökat ytterligare och skuldsättningen därigenom i och med att våra bostäder blivit dyrare. Men när det gäller fördelningspolitik så ska man ju också komma ihåg att det slår ju ännu hårdare mot de som har lägre inkomster. Mm. Har du 10% inflation som vi har nästan legat på, speciellt om du går på A-kassa eller har sjukersättning, så sjunker marginalerna väldigt drastiskt. Eller om du är ensamstående förälder och så vidare. Så
att, just när det gäller räntorna är kanske den gruppen som grupp, sen finns det alltid individer, inte lika känslig, gissar jag då, att räntepåverkan inte blir lika stor på de som bor i hyresrätt.
Nej, det slår säkert också där, men framförallt naturligtvis de som bor i ägda boende, så är det räntan som slår. Men om man säger de som bor i hyresrätt exempelvis, så generellt lägre inkomster och då slår inflationen extremt hårt.
Joakim, Stefan Ingves, den förra riksbankschefen som ju satt väldigt länge, han sa ju ofta, precis som ni har sagt, att det är lätt att vara efterklok, man vet inte. Men en kritik han ofta fick var ju att han hela tiden var i otakt med den ekonomiska utvecklingen. Först var han sen med att sänka. Jag minns professor Lars E.O. Svensson som var reserverade sig gång på gång på gång och tyckte att det skulle sänkas. Men Ingves var envis som en stenstod och sen sänktes det ner till noll. Och så var han sen med att höja. Riskerar vi liksom en upprepning av det där nu? Att en del menar ju att Erik Thedén här hela tiden också är lite sen. Att nu det borde ha höjts, men tidigare.
Ja, men vi har ju ganska symptomatiskt som land i att allt vi gör, precis som tidigare när vi pratade om, är vi lite senare. Vi är väldigt duktiga när vi väl kommer igång, men vi ligger ofta lite sent. Och jag menar, Riksbanken nu, de gick ut med att säga att de tror på reallöneökningen ska komma tillbaka till 24-25, och jag är lite rädd för, precis som Håkan säger, att det här kan nog dröja längre, det här kan nog bli tuffare. Och tittar vi på medelklassen, eller de i alla fall som har ägda boenden, skälet till att jag inte tror att det har slagit igenom det här, att vi fortfarande ser folk dricka latte och allt vad det är nog mycket för att folk har bundna räntor, och till hösten så kommer en stor andel av Sveriges bolånetagares räntor, alltså att bli rörliga. Och då kommer det att börja hända grejer och vi kommer se effekter. För att nu är det många som inte har påverkats allt för mycket annat än mat och drivmedel. Men när räntorna sticker, när lånen inte längre är bundna, då kommer vi nog få se stor effekt.
Du gamla, du sena, tänkte jag nästan. Att du, liksom, ja. Du var som en nationalkaraktär. Sverige är sent, punkt. Håkan. Mm.
Det är ganska långt upp till den ränta som jag hade när jag köpte min bostadsrätt 1995. Det var 11,5 på bottenlånet och 13,5 på topplånet, så att det var 10% högre.
Och vad lyckades ni förhandla till för löneökningar då per år?
Ingen kopplat till det, men räntan gick ner efter det, kan jag säga. Men jag bara säger att Riksbanken har underpresterat. Tidigare var ju inflationen lägre än 2% målet under väldigt många år, vilket var bra för löntagarna också. Det vill säga att reallöneökningar blev därmed större. Ännu mer pengar i plånboken. Så att man har ju misslyckats under längre tid. Sen tror jag att räntan måste nog ligga lite högre, och att jag tror att det här med 2% mål för räntan är ju inte något som är skrivet i sten eller vetenskapligt bevisat. Man har egentligen bara liksom höftat. Och förmodligen skulle jag tro, så så alla de ekonomiska indikatorerna tyder på att inflationen kommer ligga lite högre och därför kommer räntan också ligga lite högre, kanske på 3-4%.
Jag ska säga det då att vi i vårt senaste tillskott på poddhimlen hos Kvartal så har vi ju podden Djupet som kommer en gång per månad. Och den här månaden har vi påpassligt nog rubriken Är högräntesamhället här för att stanna? Och gäster är Laura Hartman från LO, Thomas Fransén som är tidigare vice Riksbanks chef och John Hassler. Den kommer vi släppa på söndag, så den vill ni inte missa. Veckopanelen i Kvartal har ju pratat glatt och mycket, så att det här sista ämnet som egentligen skulle vara ett huvudämne tror jag att jag förvandlar här vid sittande stol och bord till ett kort ämne. Häng med.
SVT är nu med och avslöjar totalt 38 ryska spioner i de nordiska länderna. I Sverige så handlar det om 21 misstänkta spioner, varav 13 fortfarande är aktiva.
I flera månader har SVTs Uppdrag granskning kartlagt hur de ryska underrättelsetjänsterna arbetar i Sverige och kan nu visa de ryska spionerna.
Ja, så där lät det i SVTs Aktuellt i onsdags. Anställda på den ryska ambassaden hade smygfilmats och smygfotograferats och avslöjades med namn och bild i en publicering som sker synkront med nordiska grannländer. Och kvällen innan hade regeringen meddelat att 5 ryska diplomater utvisas. Joakim Söderström, det där kan väl ändå inte vara en slump? Alltså tajmingen menar jag.
Jag har svårt att tänka mig att det finns någon koppling mellan just uppdraggranskningens publicering och regeringens beslut, utan det har nog beslutat att utvisa de här 5 ryska underrättelseofficerarna. Men det som är intressant, det är ju hur kommer Ryssland svara, och det är ganska uppenbart att de kommer utvisa på sin sida de ryska eller svenska underrättelseofficerare. Så att det är ju the name of the game, det här är ingenting nytt, det här kommer fortsätta vara så. Det som möjligtvis är speciellt i den här situationen är ju fonden som det är mot krig i Europa. Det är det som gör det väldigt speciellt, men att man utvisar varandras underrättelseofficerare, det är ju, ja, det är normalt skulle jag säga.
Men ett tecken på att relationerna kanske inte är alldeles lysande. Men Katarina, jag tänker Säpo måste väl rimligtvis haft koll på exakt vilka de här är och ungefär vad de sysslar med. Så därför tänkte jag, dagen innan det här blir en stor nyhet i SVT, kanske var en välvald politisk timing, eller?
Ja, det kanske man kan tänka sig. Jag tror att man får utgå från att Säkerhetspolisen hade all den här informationen som SVT presenterade.
Ja, de bänkade sig inte framför uppdraggranskningen och tänkte, nu ska vi äntligen få veta.
Nej, jag tror att man ska förstå det här som att det är ett betydligt allvarligare säkerhetspolitiskt läge. Vi har krig i Europa, det finns en massa indikationer på verksamhet i Sverige och andra europeiska länder. Sveriges Television är en del av totalförsvaret och man kan väl tänka sig att man önskar sig att allmänheten ska ha lite skärpt medvetande och att det är hur man som enskild ska förstå det här.
Det där hade inte Hanna Stjärne gillat att du sa, för SVT är visserligen en del av totalförsvaret men inte på det sättet skulle hon säga, men vem vet. Håkan Bengtsson,
jag tycker inte att det är orimligt att de har ett sånt uppdrag.
Nej, men det tycker hon tror jag, eller i alla fall att det tolkas så. Det låter ju självklart, Håkan, att utvisa såna här personer om de sysslar med olaglig verksamhet under täckmantel av att vara diplomater. Men som Joakim var inne på, så här har det väl alltid varit. Så att man vet ungefär vilka de är, man vet ungefär vad de pysslar med. Men ibland ska de ut. Vad är det som styr det, tror du?
Nej, det är som du säger, det är inget nytt. Det är att Ryssland spionerar på Sverige.
Och vice versa,
ja, förstås. Ja, vice versa. På dem, naturligtvis. Mm. Och det är ju alltid en rutin att om ett land utvisas så svarar det andra landet med samma mynt. Så att, och sen är det naturligtvis mer tillspetsat just nu med kriget. Och vi har sett också flera spioner som har blivit häktade och dömda. Som dessutom har jobbat på Säpo. Så att det är väldigt laddat just nu.
Jobbat på Säpo och jobbat på Rysslands uppdrag, ska vi säga.
Exakt. Mm. Och, det finns flera andra sådana exempel också. Så att jag tror att Säkerhetspolisen har några bråda dagar, skulle man kunna säga. Mm. Det finns väl en aspekt på det här, att som jag, utan att veta någonting, och då spekulerar jag, att om Säpo har koll på någon som jobbar på ryska ambassaden som man tror är spion, så har naturligtvis spaning på honom och ser vilka den personen pratar med och träffar för att avslöja eventuella, kontrollera olika svenska medborgare så, för att, att så minimera risken. Men klart att det är de här outade i ett program i SVT, så är den möjligheten också körd för de här spionerna, så det är ganska enkel åtgärd.
Ja, då är det abort operation. De kanske har lagt ner mängder av arbete på att liksom hitta kopplingen till någon svensk som de har odlat. Men det vet vi ju inte, som sagt. Men utrikesminister Billström fick ju en hel del frågor om sina uttalanden när han var i opposition. Så då gick de ut på att Moderaterna minsann ville utvisa alla ryska spioner direkt. När de sen kom till makten var det inte riktigt så lätt, förstod jag honom som. Hur hänger det där ihop, alltså, tror du?
Ja, nu sitter han vid makten naturligtvis och får information om vad som händer och har ett ansvar för även säkerhetspolitiken och det direkta ansvaret för Sveriges säkerhet. Så då agerar man på ett annat sätt. Det är ganska vanligt.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Spioneriet mot Sverige och motåtgärder mot detta blev det sista ämnet lite stympat. Då återstår bara panelisternas så kallade fria åkning. Ni ska själva utse veckans person, veckans ord eller veckans citat. Vad har ni hittat på, Katarina?
Jag vill då ge Anders Lindberg veckans citat.
På Aftonbladet?
Ja, som i morse sa att det är en trojansk häst om förslaget om gårdsförsäljning som då skulle syfta till att kullkasta hela det svenska alkoholmonopolet. Det tyckte jag var ett mustigt uttalande om ett förslag som skulle innebära att man får köpa med några öl eller en flaska vin från ett mikrobryggeri eller ett litet liten vin...
Ta med sig en flaska helt enkelt om man är på gården. Men vadå, det låter på dig som att det där tror inte du kommer att stjälpa hela monopolet.
Jag tyckte kanske att det var tydligt lite grann.
Okej. Okay. Håkan, vad har du för citat eller person eller ord?
Nej, men jag har Jimmy Åkesson.
Aha, och varför det? Varför att han gör press den här veckan?
Nej, men det är så att snacket är att han vinner alla frågor mot regeringen.
Jo.
Men nu har det hissats en fråga. Den första frågan som har hissats till partiledaren var i regeringen.
Ah.
Och den har han förlorat.
Och vilken var det egentligen?
Det var frågan om Sverige i EU skulle rösta mot tidsbegränsning på när diesel och bensinbilar ska säljas.
Ah.
Och där var Jimmy Åkesson, det förlorade han, den första frågan.
Så ryktet om hans omnipotens är möjligen lite överdrivet?
Men Sverige ska rösta ja till en annan fråga, så att det var en kompromiss.
En kohandel. Okej, Jimmy Åkesson, veckans person, på grund av att han förlorade en fråga som den första då, som hissades till partiledarnivå sen tidigare avtalet ingicks då alltså.
Ja.
Joakim, vad har du hittat på?
Ja, veckans person och citat för mig är Anders Thornberg som i Ekots lördagsintervju apropå frågan om förtroendet för honom som rikspolischef sa att jag kommer jobba kvar så länge som jag själv vill.
Oj.
Och som enligt källor ska ha sagt i polisens strategiska ledningsgrupp att de får bära ut mig. Det tycker jag är två målande citat som för mig blir veckans citat och person och kanske lite talande för läget i riket.
Ja, Joakim Söderström utnämner Anders Thornberg med det citatet till veckans person. Därmed säger jag tack till Katarina Karkiainen, ideologiansvarig på Timbro, och Håkan A. Bengtsson, vd för Arenagruppen, och Joakim Söderström som har förflutit som polis men numera är företagare i säkerhetsbranschen. Stort tack alla tre!
Tack så mycket!
Tack.
Veckopanelen som du har lyssnat på nu, det är bara en av många grenar på det snabbväxande trädet Kvartal. På vår sajt hittar du massor av spännande poddar och texter såklart, som exempelvis Staffan Doppings intervju med nyss nämnde Jimmy Åkesson. Där tar han bland annat tempen på just det som Håkan pratade om, hur gnisselfritt samarbetet egentligen funkar med de andra Tidöpartierna. Men det finns en massa annat intressant i den intervjun, så den ska ni absolut lyssna på. Och eftersom det är sista veckan på månaden, jag nämnde ju det, så avslutas den med ett nytt avsnitt av Djupet. Under Magnus Thoréns ledning borrar vi ner oss i frågan om högräntesamhället är här för att stanna. Och så ska ni läsa Henrik Höjers berättelse om varför Folkuniversitetet vägrade betala för en föreläsning med en av Sveriges mest meriterade klimatforskare, professor emeritus Lennart Bengtsson. Det är intressant läsning. Hans åsikter var allt för avvikande för att betala för, tycks Folkuniversitetet ha resonerat. Finns på kvartal.se. Annars önskar jag er en förstklassig valborgsmässoafton och första maj. Vi hörs snart igen. Hej då!
Thank you.
har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.